Hej och välkommen till Kalibrera din inre kompass. Det här är lite av ett specialavsnitt där vi pratar om white privilege, rasism och spiritual bypassing. Och vad du får höra är en ljudupptagning från Instagram live jag gjorde med Jasmine. Jag tycker ljudet blev helt okej. Ämnet är superviktigt. Jag hoppas att du gillar det. Över till snacket.
Ämnet är white privilege, rasism och spiritual bypassing i självhjälpsvärlden. Och jag har med mig Jasmine här för att dels har du bott i USA
ja.
Och mycket du pratar om mig om den amerikanska marknaden och sen så kan du ge ett perspektiv som inte jag kan ge i att faktiskt vara en person av färg, säger man så i Sverige, väldigt svenskt översatt.
Ja, det är det också. Nej, jag tror inte man säger det faktiskt.
Nej. Och sen så brukar vi prata idén väldigt mycket om som kant, och det blev så mycket liksom i det här nu. Så att jag var så här, nu kör vi en live. Så.
Fantastiskt, jag blir jätteglad.
Ja, så Jasmine, vill du berätta lite om dig för dem som...
Ja, okej. Okay. Jag är Jasmine. Jag har bott i USA då, i 20 år ungefär totalt. Uppväxt i Malmö. Jobbar som skådespelare och även som coach inom coachingvärlden med mycket mindfulness, mycket hjälp av kvinnor att sluta att motarbeta sig själv, personlig utveckling, andlighet och den där biten. Och sen är jag även utbildad yogalärare utav dig.
Jag har faktiskt skrivit ner en liten lista här, för jag kände själv att mina rants på stories var lite så här osammanhängande för någon som inte visste vad jag pratade om. Så jag har, det är därför jag liksom tittar ur bild. Och varför jag tycker att det här är ett problem. Och vi kommer lite snabbt, tänkte jag, prata om de här begreppen. För alla kanske inte riktigt vet vad de innebär. Och jag tycker alltid om att ha en prolog så att vi liksom vet vilken kontext vi pratar utifrån. Men varför jag blev så engagerad i det här och liksom prata om det. Jag har pratat om det länge, men det känns som att dels har jag kanske alltid pratat ur ilska och man orkar inte att lyssna på någon som är jättearg. Så känns det också som att det är tid, att folk vill lyssna nu mer. Men problemet är alltså att flera coacher, vi kommer gå in på liksom mer specifika exempel längre in i sändningen. Vita coacher, både män och kvinnor, men framförallt kvinnliga. Självhjälpscoacher, businesscoacher som framställer sig på ett visst sätt, framställer sig vilja hjälpa kvinnor, stärka kvinnor, jobba för liksom, en etisk bransch, kanske inte riktigt lever upp till den bilden av sig själv som de förmedlar. Och jag vill börja med någonting som är jätteviktigt och som du också tyckte var jätteviktigt liksom, att gå in i det här med. Jag har gillat de flesta av de här. Vårt syfte är inte att vi ska skamma någon som känner att de har blivit inspirerade av de här personerna eller köpt produkter. Jag har köpt en kurs av Amy Porterfield. Jag har köpt typ alla Daniela Porch böcker. Jag har flera böcker av Gabrielle Bernstein. Älskar Marie Forleo. När jag hittade henne för några år sedan så satt jag liksom, varje tisdag då släppte hon sina Q&A Tuesday. Och så jag väntade på dem.
Ja, visst. Och vi har fått jättemycket bra därifrån också, så det är ju inte det heller att man liksom, att allting går rent åt, att man bara slänger allting, men jag kan väl säga att jag känner mig väldigt så här lurad och lite så här som jag sa till dig igår också, lite så här smådum liksom. Gud, vad har jag gjort? Delat vidare väldigt mycket så här, quotes och video från dessa människorna, och så har jag då influerat liksom andra människor i mina kanaler med det här. Men så är ju faktiskt livet, och vi lär ju oss faktiskt utav saker på vägen. Och vi kan ju ändra det nu liksom.
Ja, och det är en jättebra poäng att det handlar liksom. Det är, för när du sa igår, då hade jag liksom utan listan och så sa du Daniela Port. Jag bara, no! Jag vill inte! Liksom motståndet som kommer. Och det är ju det. Det skrev ju också att så här, för vi identifierar så starkt med dem. Vi känner att vi är vänner med dem, för de har den här väldigt casual, vänskapliga, hey girl! Och så motståndet, nej, men jag gillar henne. Och nej, jag resonerar med hennes budskap. Och nej, jag har delat vidare. Nej, jag har konsumerat. Jag är dum. Jag vill inte känna skam. Så det är bättre att jag bara... Blablabla. Men din erfarenhet från USA. Vill du liksom... hur uppfattas de där? Hur är självhjälpsvärlden där? Hur coaching, liksom, hur är stämningen och mentaliteten kring det?
Just nu är det ju mycket svartvitt. Allting är väldigt svartvitt just nu. Och det har ju bara hänt efter George Floyd typ. Alltså det var ju det som vände allting. Och det var då allting började uppdagas på något vis. Det är som att liksom helt plötsligt Pandoras box bara puff, så här. På alla håll. Och det var ju liksom med rasismen också som vi kommer prata om. Men detta också. Så att, för att det blev så tydligt liksom att det är två läger. Och nu får man välja. Och det är antingen detta eller detta. Och då blir det väldigt tydligt vilka som var på den sidan och vilka som var på den sidan. Och när det gäller liksom human rights, alltså mänskliga rättigheter, man kan liksom inte själv känna, har jag ju alltid känt liksom, och de flesta får jag hoppas som jobbar inom det vi gör känner att det finns liksom inget att tveka där när det gäller mänskliga rättigheter. Alla rätt att vara här. Alla de här böckerna vi läser, alla utbildningar vi tar, alla meditationer och allt vi snackar om i yoga. Allt handlar ju om att vara inkluderande och så. Därför blir det en sån chock när det är dessa människorna som vi litar så mycket på, lutar oss så mycket på. Som då drar mattan under en på något vis. Bara, men shit, då har jag missuppfattat hela poängen. Här har jag gått och trott att alla som sysslar med detta hade samma tankesätt som jag. Liksom. Och så var det ju inte alls. Liksom. Så att, men förr kan man säga, så när jag bodde i USA, nu har jag bott från USA i 6 år snart. Men när jag bodde där, då var det ju väldigt, liksom, alla lyssnade på dessa coacher och det var väldigt... alla ville vara en coach och så det är ju ganska mycket fortfarande men folk har nu börjat säga ifrån, allting har kommit upp till ytan, allting har börjat tittas på ett annat sätt, precis som allting har börjat bli filmat nu som inte ska hända, som har hänt hur länge som helst. Det är samma med det här nu, du är man inte rädd att tagga någon längre och skriva deras namn, att du så här, för gjorde ju inte folk det. Så det är väldigt exposed liksom nu där också.
Och det jag tänker att vi ska gå igenom white privilege, jag tycker om att prata svenska, men det finns, alltså vitt privilegium är, det är ju den direkta översättningen, men white privilege är ju ett begrepp som är högaktuellt när vi kommer till just det här ämnet. Jag ser fram emot att du ska rätta mig gällande, men min bild av rasism, framförallt, liksom, jag jämför rasismen i Sverige och USA, för jag tycker inte att de är lika. Och du som har liksom levt i båda får jättegärna komma med din input. Men jag insåg typ för 1-2 år sedan så insåg jag diskrepansen i att de i USA pratar om American history och black history. För mig, det har alltid, alltså jag får gåshud när jag tänker på det. Jag blir så upprörd och arg och ledsen och förtvivlad och liksom bara så att det sliter mitt hår. För jag vet ju att liksom slaveriet har funnits, liksom fanns i USA. Men det var någonstans för 1-2 år sedan som jag liksom la upp pusslet att 1776, när de skrev under Declaration of Independence och USA grundades, så fanns det slaver i USA. Så USA är byggt på slaveri. USA är byggt på slaveri. Har det alltid funnits svarta och vita i USA? Men någonstans så är det den vita historien som är härlig, liksom, som de väljer. Det är det som är den officiella historien. Och sen så allt som har liksom, som de svarta gjort, det är liksom någonstans bredvid och liksom avhängt från den amerikanska historien. Och det förklarar så mycket i hur de kan ha den delningen i USA. Eller det är min uppfattning. Ja. Är det så du...
Ja, men det är precis så. Det är precis så. Man lever ett helt annat liv som svart amerikan än som vit amerikan. Man har en annan historia. Vi hör historierna från... Jag flyttade till USA när jag var 18 för att vara med min svarta sida av familjen. Och det var så mycket alltså, generationsgrejer som inte snackades om, som man får veta bara när man är i det. Oj, har du gått till... Ja, men din farfars far var slav här och här och här. Och detta hände det och det. Och så. Att man har hela den här väldigt tunga, som liten och svart. Så får du liksom, som liten och svart amerikan, så får du hela den här ryggsäcken med hela släktens bagage i. Som har legat långt, långt, långt tillbaka. Och Tänk på det här, tänk på det här, tänk på det här. Du kan inte gå ut med en hoodie på kvällarna. Du kan inte vara i det här området. Tänk på liksom hur du uppför dig. Ställ dig rakt, gör det här, gör det här. Liksom, uppför dig mer vitt. Det är liksom alla de här grejerna som bara finns i den svarta USA. Som inte syns utåt på samma sätt.
Och det är så sjukt när du säger det. Det svarta USA, för det är ju USA.
Ja.
Och det är det jag också tänker. Att i Sverige, för Sveriges historia, Sverige är ju äldre än USA. Sverige som nation är äldre än USA. Mm. Och Sverige har ju varit vitt så länge. Det är liksom ganska nyligen under 1900-talet som vi har fått invandring i den utsträckning som vi har idag. Idag är vi ett multikulturellt samhälle. Så vår historia är ju väldigt vit av naturliga skäl. För att vi har bara vita människor i Sverige. Sen har vi ju haft, liksom, vi har haft uppdelningen och vi har haft Norden och Norge. Och vi har haft liksom Kalmarunionen och allting sånt. Men så den rasismen vi har i Sverige, den är ju verkligen, den finns. Alltså, det kan ju väldigt få personer, jag förstår inte om man kan ifrågasätta att det finns rasism i Sverige. Men den är ju på ett annat sätt. Inte mildare, inte snällare, det är inte det jag försöker säga. Men de har ju rasism från dagen de grundades. Alltså, hur de... Som jag har förstått det, hur de har rättfärdigat att de har haft slavar, det är ju att så här, ni är inte riktigt människor, ni är inte lika smarta, ni är inte lika bra, ni är djur, det är liksom, ni har mer muskler, därför så är ni mycket bättre på bomullsfälten. Och vi är vita, vi har mer hjärna, det är därför vi är över er. Och det är ju såklart att den smaken finns ju i den rasismen vi har här också. Men den är ju liksom inte, den är annorlunda, det är det jag försöker säga. Hur upplever du det?
Det är lite mer. Ja, jo, den är, här i Sverige är den ju ganska mycket mer omedveten och en biprodukt av andra människors beteende oftast. Liksom. Man ser ju på, själv upplever jag ju rasism både här och i USA, men det är lite på olika sätt. Mm. Där är det ju väldigt, det är ju väldigt, så här har det alltid varit och liksom finn din plats, uppför dig på det här viset och så vidare. Här är det inte på samma sätt, men som sagt, det är liksom som att det är lite filtrerat, men det finns här ändå för att det är liknande beteende hos människor, fast på kanske inte, det är inte historien i det, men det finns ändå. Det finns ändå.
Och Kristin kommenterar här, samer, definitivt, vi har ju rasism mot samer, att vi klivit in och tog ett land. Ja. Deras land. Vi ser nu när det är ju en sameby, ett samesamhälle som har fått rätt emot svenska staten, att det är samerna som äger landet eller har rätten till landet, och det är de som får utföra jakt- och fisketillstånd på den här delen av liksom, svenska ytan. Och då har det blivit sånt motslag mot den här samiska byn eller samhället. Åh, jag är inte insatt i det. Att de där uppe som är mot samerna dödar deras renar och tar av deras öron. För det är öronen man liksom får pengar för på något sätt. Så definitivt har vi ju en rasism i vår historia också. Men inte mot svarta, vilket är poängen för det här samtalet. Men ja, definitivt, Kristin. Vi är inte orasistiska i vår historia. Uppsalas rasbiologiska institut. Vem förklarar sig om det är grundskolan? Inte jag.
Nej.
För här mäter vi skallar och liksom så. Så att vi har ju, vi är ju inte fria från det. Det var inte så att liksom... Det hade invandringen där från baltländerna i 60-talet. Nu hittar vi på rasism. Nej, det har alltid funnits. Och det är någonstans... Jag säger inte att det är okej, men jag förstår ju det i den mänskliga naturen. Att jag känner inte dig, så jag är lite avvakt. Bande. Sen så att det liksom går i överdrift när man blir rasist, men
Okay. Men sen är det också så med rasism, förlåt, det är också så att man behöver ju inte vara rasist bara, alltså, om man inte kallar någon för n-ordet, utan det handlar ju om ett sätt att behandla en annan människa på som man är medfödd med baserat på hur de ser ut. Så det är ju det, liksom, att vissa rasistiska grejer, jag går igenom väldigt mycket grejer som man kanske inte skulle säga är rasistiskt, men det känns så på grund av att det är en form av diskrimination. Till exempel, jag jobbar ju som skådespelare, så varje gång jag ska liksom få mitt hår fixat på någon, jag går in liksom on set och ska få det fixat, och så sitter de där och så tittar de på håret och så bara ingen vet vad de ska göra med det. Och då kanske de bara låter mig sköta mitt eget hår hela filminspelningen. Samtidigt som jag ska hålla mina repliker så står mitt hår och bara ser ut som det gör. Medan den svenska tjejen med blont hår får kammat och stylat 20 gånger under processen. Mm. Så det är som en här grej också, som är en omedveten typ. För att det är en liten rädsla att jag vet inte vad jag ska göra med det, jag kan inte. Och jag vill inte utbilda mig inom det eller vad det nu kan vara. Så det är mycket sådana grejer som man går igenom som också är rasistiskt men inte från ett ont ställe, om man säger så. Och den rasismen måste vi ju jobba på väldigt mycket.
Och där kommer du in på white privilege. Jättesnygg segway där. Att privilegium finns. Återigen, precis som rasism, vi kan inte ifrågasätta att privilegium finns. Det finns. Men det finns också i olika utföranden. Och jag tänker att olika personer har olika privilegium i olika situationer eller arenor. Ett jättebra exempel, det finns en podd som heter Kan vi prata om vithet? Och där den manliga parten, prataren, han som är med i gör podden, han är färgad och han sa det att ett så vardagligt exempel på privilegium är att han kan inte gå in på ICA eller Hemköp eller någonting för att ta en mer och gå och dricka den under tiden som han går och handlar, för då kommer han att bli liksom stoppad, checkad, vad håller du på med? Jag har aldrig reflekterat det här. Någonsin. Jag kan ta en kaffe såklart. Jag kan gå och dricka. Jag är hungrig. Shit, jag måste bara förlugna mig. Ta den här kaffen och så ställer jag den på bandet. Det är omedvetet privilegium. Och det är det jag tänker att kvinnor, om vi tittar liksom, om vi ska jämföra grupper mot varandra, inte för att skapa polarisering, men för att verkligen titta på privilegium. Kvinnor jämfört med män, kvinnor har ju lägre, som makrogrupp, har ju kvinnor lägre privilegium eller mindre, färre privilegium än gruppen män. Men på vissa ställen så kanske en kvinna kan ha privilegium över mannen. Om vi tittar gruppen kvinnor så finns det någonting som heter intersektionalitet. Vilket, återigen, jag trodde i min naivitet att ifall man är feminist, då vill man jämställdhet för alla. Så är det tydligen inte alla feminister som vill. Så tittar vi inom gruppen feminism, så den vita kvinnan har ju privilegium över den svarta kvinnan eller den asiatiska kvinnan eller den romska kvinnan. Så att bara för att jag som kvinna har mindre, färre, lägre privilegium än män som makrogrupp, så innebär det inte att jag inte är privilegierad. Jag är privilegierad jämfört med dig.
Ja, absolut.
Och nu börjar vi närma oss till vad som liksom, det här med coacherna. För att de är ju vita kvinnor. Många av dem, jag vet att Marie Forleo, hon kommer ju från, hon var ju typ Nike, hon jobbade någonting med Nike innan hon liksom började med sin business coach grej. Amy Porterfield kom från Tony Robbins, vilket är ju jättesprångbräda. Rachel Hollins, hennes pappa var typ någon form av pastor, så hon kom ju liksom in i kristendomens värme, men också att hon har privilegium därifrån.
Och sin man också, som också är känd, som också är känd coach.
Så att, precis, ja. Så att, det är när de säger så här, men jag har jobbat hårt, och du har privilegium. Du kan inte, för det har jag tänkt på mycket, att personer som inte vill erkännas privilegium, de vill gärna separera sig själva från struktur, och det är ett privilegium att kunna göra det.
Ja, visst.
Precis som du säger, att här kommer jag, de menar ju ingenting dåligt om som inte kan fixa ditt hår. Det är bara att majoriteten har förmodligen sånt hår som jag har. Det finns inga pengar för dem att gå på utbildningar för att lära sig ditt hår, och därför har de inte gjort det. Därför så blir du inte nedvärderad, men åsidosatt, eller du får inte samma behandling. Det är att jag har privilegium, du har inte samma privilegium.
Nej. Så är det. Ja, men visst är det så. Och sen har jag som mixed person privilegium jämfört med mina svarta systrar som är 100% svarta. För att där kan jag bli sedd. När jag bodde i USA, då blev jag sedd på ett annat sätt. För det är ju colorism också. Det är racism och sen har vi colorism. Så det finns ju så många olika lager på allt det här. Vilken olika skala man är på, ljushet och textur på håret och så vidare. Så att det finns ju så många olika, så jag kan ju, och det är också som jag måste inse liksom, när jag gått igenom alla de här grejerna med, som hände nu förra året och traumat med George Floyd, så här, att jag själv fick börja tänka på, men shit, var är jag privilegierad. Var är liksom mina problem? Jag har också dem, fastän jag lider med den här sidan av min familj, så har jag också dem, för jag är uppväxt i Sverige och jag har helt andra, jag har mycket lyx i mitt liv jämfört med vad de har. Så att alla har vi ju på olika sätt, vi måste ju bara erkänna dem och leta efter dem och titta på dem och okej, hur kan jag använda dem till min fördel då? Hur kan jag, vad kan jag göra, vad kan jag bli bättre inom det här så att jag kan hjälpa andra eller lyfta det här i alla fall, så att vi kan alla liksom bli lite mer upplysta om det här, för det är ju jäkla viktigt.
Ja, och det där, då vi, nu har vi två segways. Vi hade George Floyd, för det här var en stor grej för mig. Jag behöver inte ursäkta mig, vi tar det sen. Och sen så har vi spiritual bypassing. När de här diskussionerna om white privilege kommer upp, och för mig då personligen, så var det att jag blev väldigt medveten om det här just till följd av George Floyd och hela Black Lives Matters, liksom explosionen som var när liksom jag började ta del av historier som jag inte tagit del, letat upp, fått till mig förut. Och folk började liksom checka de här influencerserna, coacherserna, jag vet inte, jag böjer allting, deras privilegium, och de bara, nej, jag har inte använt N-ordet och inte jag rasist. Jag har jobbat hårt och har inte jag privilegium. Jag har inte gjort någonting. Man bara, nej, det är precis det som är poängen. Du kanske kommer undan med att du inte har förstått bättre fram till nu. Vilket vi kommer komma in på, att en del personer inte ens ursäktade det, för de har vetat bättre. Men du har valt att inte göra någonting. Du har valt att inte använda ditt privilegium. Du har valt att inte säga någonting. För att du har varit så rädd om att gå miste om någonting. Du har varit så rädd om att förlora ditt privilegium. Förlora dina pengar. Och då är det bättre att vara tyst. Men nu har du blivit lite tramig. Du lägger upp en sak
på Instagram. Visst. Det handlar om totalt. Och det var verkligen en ganska chockande. För mig var det så att det började med att jag insåg att vissa vänner slutade höra av sig. För jag gick igenom en så här, jag tror att nästan alla jag har pratat med som är som har någon form av anknytning till det svarta USA gick igenom någon typ av trauma liksom, när detta hände. Vi gick ju igenom delvis det stora, liksom, att wow, detta har hänt, en fruktansvärd situation. Men det tog upp, jag kommer ihåg att jag var mitt i liksom, yoga session och så bara bröt ihop på golvet. Och jag fattade inte vad som hade hänt. Jag hade bara suttit och tittat på det här på nyheterna. Så där. Och då insåg jag att shit, men det som kommer upp för mig är ju hela min bakgrund, hela mitt liv, alla gånger som jag har blivit, någonting har hänt med mig som jag har bara tryckt ner när någon har sagt något rasistiskt sedan jag var liten, ända upp tills nu när jag är liksom 47, och allt som mina barn kanske har upplevt eller mina föräldrar har upplevt och mina förfäder har upplevt, så allt det här traumat kom upp till ytan, och det är den röda tråden som hände i alla som har haft någon form av upplevelse inom det här. Liksom. Nu vet jag inte, nu hamnar jag på det. Vad du frågade någonting. Jag vet inte vad jag kom iväg.
Vänner, att det är relationer. Att du
ja,
fick,
ja. Precis, precis. Och då var det så att då insåg jag att mina vänner som hade varit vänner, som jag tyckte hade varit väldigt nära vänner, de tog ett steg tillbaka när jag började berätta om det här. Shit, det här känner jag, det här är fruktansvärt, detta är inte okej. Jag gick igenom ett trauma och så berättade jag för en del vänner, skickade liksom lite mellan till vissa vänner, förlåt, jag har inte tagit av mig på typ 2 veckor, för att jag har bara varit helt crazy liksom. Jag har bara suttit framför tvn och stirrat och tappat mig själv och gråtit en massa, för att det är någonting som händer liksom. Och många som bara föll bort faktiskt, som inte hörde av sig igen. Det är ju inte folk som har varit nära vänner, men det har ändå varit folk som man har tyckt och tänkt att de var ganska sådär, och liksom någon sån här i min nära vänskapskrets liksom. Och då så började jag sen då gå in liksom och kolla när man, på de här kontorna, när man sitter och liksom, ja, men, och så började jag läsa kommentarer. Och det var inte så mycket vad det de lägger ut själv, utan det är deras kommentarerna från deras följare. Och det var då jag bara insett, oj, jaha, men varför följer de här typen av människor den här, som då kan skriva massa rasistiska kommentarer, och varför tar de inte bort dem? Varför tar inte J.P. Sears bort den här rasistiska kommentaren och den och den och den och den och den? Fruktansvärda grejer som han låter ligga kvar på sin plattform. Så det är som du säger också, det är inte att de går ut och säger någonting eller så, men det är det här att de inte gör någonting som talar så stort och så starkt. Och sen gick jag ju ner i det här kaninhålet och började leta och leta och leta in på alla kommentarsfält. Den bort, bort, bort. Liksom. Så här.
Så att, ja. Och jag tror också att om vi kommer tillbaka till i början av vårt samtal, att många får den här i och med George Floyd, och liksom när den egna rasismen liksom, inte går att blunda för, att man får den här kognitiva dissonansen. Att säga, nej, jag är inte rasist. Och det säger nej, du kanske inte är rasist på det sättet att du bränner i kors. Du kanske inte är rasist på det sättet att du liksom stormar med NMR. Men du kanske har rasistiska åsikter eller som du är omedveten om. Du kanske liksom, vissa saker typ som N-ordet kan vi ju ta. Att så här, jag personligen, jag blir inte ledsen av det ordet. Jag har ingen laddning, jag har inte trauma i det ordet. Och det tog mig men jag tycker självklart inte att det är okej att använda det. Men det tog mig ganska lång tid att, alltså, till någon uppmärksammade mig om att bara säga det ordet kan skapa eller väcka trigga trauma hos någon annan. Även fast jag inte menar någon, som nu i det här samtalet, det här exemplet. Att istället för att säga N-ordet hade jag sagt det faktiskt ordet. Bara så långt, säg N-ordet istället. Men då är det så, det är överkänsligt. Man bara, äldre så tar vi bara hänsyn. För att det är viktigare för mig att du känner dig trygg än att jag har min mänskliga rättighet att säga vilka ord jag vill.
Absolut. Absolut, absolut. Det är ju där vi måste alla bli bättre på det. Att verkligen liksom lyssna på dem som upplever det. För jag kan inte tala för en person som jag aldrig har varit i den skor. Jag har inte rätt att göra det. Jag har inte rätt att säga om det är okej eller inte att kalla någon något. För ligger inte i mig. Därför är det ju jätteviktigt att vi pratar med människor som lyssnar på de människorna som är i situationerna. Och det är faktiskt en annan grej att tänka på också. Det är så mycket böcker också som skrivs nu ju. Och igen, många vita kvinnor som skriver böcker om rasism. Som den här Robin DiAngelo, White Privilege till exempel. Eller vad det nu heter. Ja, men det är också samma. Där tjänar hon också pengar på det igen. Istället för att ska fler folk köpa en bok från henne och läsa den. Istället för att läsa böcker från people of color som kan förklara på riktigt vad det handlar om, så att vi faktiskt kan lära oss.
Men nu ska jag räcka upp handen, för jag vill inte avbryta. Jag har läst den boken och jag tänkte det så här, först eller så liksom, när jag kom in eller jag lyssnade på boken, så bara vänta, det är en vit kvinna som har skrivit den här. Det blev så konstigt för mig att en vit kvinna skrev det. Samtidigt så kan jag ju se vissa fördelar, för att hon kanske når till en läsare som inte hade läst ifall det hade varit en svart, ni förstår, alltså så.
Absolut. Absolut. Och det är ju också jätteviktigt, för att det är ju där som vi måste, det är samma som med kvinnor och män. Vi måste ju få männen att jobba för kvinnliga rättigheter för att kunna, det är samma sak. Vi kan skrika och kämpa hur mycket vi vill, men man behöver ju den andra, the oppressor, om man säger så, måste hjälpa och att ta tag i saker och ting. Så absolut, visst är det så också.
Och där kan jag också uppleva lite tonen. Och det här är jätteintressant. Att så här, om, du får inte skrika för då kan inte jag lyssna. Okej, jag har försökt, jag har tagit ett jävla knä. Då blev jag skit för det. Jag har gjort det här, då fick jag skit för det. Så att oavsett, liksom, det är ju där i USA. Vänta, Robin. Ja, men... Så jag kan förstå ilskan, frustrationen att så här, vi har försökt göra allting för att lyfta att vi är förtryckta. Alltså det är ju det att de svarta i USA behöver någonstans lösa den vita rasismen. Det är ju jättekonstigt. Men ibland, så jag kan förstå frustrationen, ilskan hos svarta kvinnor. Men ibland så blir det också som att de har så jävla mycket trauma, är så jävla arga. Att vita kvinnor som försöker men gör fel blir liksom slagna på fingrarna. Och då inte så här, jag försökte men jag fick slå, då backade jag istället. Så att jag vill inte säga åt någon som upplever trauma eller upplever sig förtryckt att så här, du måste prata snällt med mig för att jag ska lyssna. Men vi måste också ta på oss och inse att om du skäller på mig så är sannolikheten ganska liten att jag vill stötta dig. Så att hur kan man liksom, hur kan jag släppa min såradhet, min kränkthet och faktiskt gå beyond det, men också... Om vi vill, mer flugor med honung, tänker jag.
Ja, men precis. Nej, jag håller med. Och det där är jätteklurigt. Det där är jätteså. Jag har tänkt väldigt mycket på det själv. För att vad som helst, vad som än kommer med ilska blir inte mottaget. Och man får också tänka på att saker och ting för vissa, oavsett om det känns jättesjukt att vi är 2021, och att för vissa så är det här helt nytt. Vissa har levt i sin bubbla så jäkla länge. Och för att nå till dem så måste man ju ha en annan typ av taktik. Som tur är så finns det ju faktiskt många som har hittat den här mellanläget lite grann. alltså filtrera på något vis. Men det är ju ett jäkla jobb det också, att behöva göra det. Ja, men då måste vi prata på ett visst sätt för att den här personen ska liksom ta in det och så vidare. Det är mycket, men det finns ju många olika, jag tror att det finns massa olika spektrum. Låt säga att det är liksom 10 steg, så har vi liksom den arga svarta kvinnan här och den totalt clueless vita kvinnan på botten kanske. Mm. Och sen så finns det olika nivåer på de här som får mötas liksom i det här. Och ja, men jag har faktiskt inget svar på hur liksom, vilket sätt är det rätta sättet att gå ut med det eller att försöka ta dialogen. Det beror ju på liksom, verkligen.
Vi måste också vara medvetna om att första, när Trump blev president, 55% av vita kvinnor röstade på Trump.
Ja.
Det är helt galet.
Ja, det är det. Det är det verkligen.
Okej, så vi fortsätter den här tråden in på spiritual bypassing, som är ett begrepp myntat på 80-talet. Ungefär, jag tänker så här, förbi Fort Stockholm. Du tar spirituella och andliga och yogiska tekniker för att liksom gå runt, kringgå, slippa det som är obehagligt, det som är oskönt, det som är skaver, jag skäms för mig själv. Och exempel på spiritual bypassing, det är ju när och jag har sett alla färger utav kvinnor göra det här. Att så här, din ilska, det är du som har valt den. Du väljer det här traumat. Det här är inte min, det här är din. Jag är bara jag. Det är du som... Man bara, vänta. Okej, då är vi där igen. Jag har privilegiet att frisätta mig från strukturen. Att jag har kämpat för att komma till 6000 följare. Jag har kämpat för att kunna... Jag kommer också från en låg socioekonomisk familj. Vi hade inga pengar och inga pluggat. Absolut, jag har kämpat. Men jag har också privilegium. För att titta på alla ser ut i yogavärlden. De är vita kvinnor som jag.
Ja, visst.
Men att säga att bara för att jag har kunnat arbeta mig till det här livet som jag har, så ska du kunna frånse från dina. Det är privilegium. Det är spiritual bypassing. Och det är gaslighting att lägga på dig att det du upplever är fel.
Ja.
Hur tänker du kring det?
Absolut. Nej, jag håller med till 100%. Och det börjar ju inom, alltså det är en grej som börjar inom oss alla, men också nu som syns utåt. Så det har blivit liksom ett stort problem som alla bara wow, och bara kastar dessa repliker fram och tillbaka mot varandra, på varandra. Liksom att ja, men du är inte, gå liksom till, somna igen, du är inte tillräckligt vaken och liksom ditt, allt det här med vara cheap och låt dem hjärntvätta dig och allt det här med, liksom, det är ju verkligen så här, det är jättespiritual bypassing på jättestora stor nivå liksom. Just nu är det liksom att hela jorden eller planeten håller på med det här stort liksom. Men nej, jag håller med.
Och det är det vi ser och då tar jag den här lilla, som jag plockade ner förut när det hände med George Floyd, för jag såg en... Det var en kvinna, hon heter Rachel, som hon var en del av Marie Forleo av hennes B-school. B-school är, så Marie Forleo, hon är en business coach. Och B-school är hennes, liksom, det är den utbildningen hon har. Ja. Och det är liksom om entreprenörskap och hur man bygger upp sitt företagande. Och den här kvinnan Rachel var en svart kvinna och var med i B-school och hade varit med länge i den här gruppen och jobbat mycket med, liksom, köpt fler produkter av Marie. Sen hände George Floyd. Att vi har, okej. Okay. Sen hände det här med George Floyd. Eller vi kanske säger det här med Derek Chauvin. Kanske vi ska säga. Och det då börjar, eftersom det är så många som känner så starkt med det här, att det liksom har perkulerat hos dem i generationer. Så blir det flera diskussioner i B-school Facebook-gruppen. Och de här Marie och hennes admin, ingen gör någonting. Det blir helt kaos och så börjar den här liksom polariseringen som är i USA. Och folk börjar säga det dunk. Istället för att ta tag i det så stänger de ner, de tar bort tråden, stänger ner. Munnen på, eller locket på. Och den här kvinnan, hon Rachel, som du berättade din erfarenhet, hon bara, så det gick inte, det går inte. Hon bara nästan gråta, hon bara, jag måste prata om det här, för det här, liksom, ni kan ta svarta kvinnors pengar, ni kan ta våra ord, ni kan ta vår kultur och liksom göra det till någon slags sassy business personlighet, men ni stöttar oss inte, Nej. Ni säger att ni är etiska företagare, ni säger att ni bryr er om oss, ni säger att ni vill stärka kvinnor, men ni gör inte det. Och det här får jättemycket uppmärksamhet, det här klippet. Och då, jag vet inte om det är till följd av det här klippet eller om det är till följd av det som är att alla lägger upp svarta rutor. Men då så slänger de, postar Marie och hennes team någon så här jätteanonym ursäkt att det som har hänt med George Floyd, det är inte okej. Det här är chockerande. We are appalled. Men våra guidelines i den här gruppen är jävligt tydliga. Det är inte sånt vi pratar om här.
Nej, men snälla. Ja.
Och sen så lägger hon upp, precis som de här andra personerna vi också kommer komma in på, så lägger hon upp någon så här. Jag har varit blind. Jag har inte sett. Jag har inte förstått att jag bara har riktat mig till vita kvinnor. Jag har inte någonting, men I'm gonna improve.
Ja.
Och det är så här, okej, jag förstår att, så här, som du säger, det är olika bubblor, det är olika samhällen. Men du kanske är typ 40, 45, med Marie, jag har ingen aning. Du har bott i USA så länge, du har upp med så här många kvinnor. Det är inte så att George Floyd var den första personen som blev mördad av polis. Det är inte så att George Floyd är det första rasistiska exemplet som lyfts i USA. Hur kan man inte... Du behöver inte hålla med om att det här är fel. Du får tycka någonting helt annat. Du får tycka att George Floyd hade fel. Men du kan inte säga att du inte visste.
Nej. Det var jättemånga som gjorde det. Och alla, eller inte alla, men majoriteten gick också in i det här att ja, jag ska vara tyst nu och låta andra prata. Vilket, för att det var rätt, och liksom för att det är bra. Man ska låta de som vet vad det handlar om få uttala sig. Men efter det så kommer de inte tillbaka heller. Utan
Nej.
jag tar en break och sen bara, åh, det där var min ursäkt att skita i det. Och sen blev det ju inget mer. Det blev en svart ruta och sen blev det ingenting. Och sen var det tillbaka till liksom familjebilder och livet som rullar på och stoppa Easter baskets som Rachel gjorde. Jag vet inte om du såg det.
Nej,
Men
vad gjorde hon?
ja, nej, men nu den sista videon som hon la ut när hon pratade om sin städerska som städar toaletterna, Rachel Hollis. Ja. Oh, the woman who cleans my toilets. Och sen efter det liksom, så blev ju folk otroligt upprörda, delvis för att hon sa det och för att hon jämförde sig då. Hon sa ju att, som du sa också här, att man jobbat så hårt, jag har jobbat så hårt så att jag är värd att ha en städerska. Och det var ju inte alls det handlade om. Men istället för då att gå ut med en ursäkt så tog det typ 5 dagar eller någonting. Och hon bara la upp massa stories när hon fyllde i så här, påskkorgar till sina små barn och bara liksom låtsades som att inget hade hänt och gick vidare. Liksom.
Jag tänker också, jag la upp en sån story att så här, jag är tyst, eller inte, jag kommer inte posta någonting, men jag la upp en post om, jag kommer inte posta någonting, men jag kommer dela stories. För att jag vill lyfta de röster som faktiskt så, men också, det kan ju vara, heter det, inte performative action, men signalpolitik, att här, nu delar jag för att det är trendigt. Men jag tänker de som var helt tysta, det är också en ganska enkel ursäkt att säga, men jag kliver bort så jag behöver inte visa vad jag står för, jag behöver inte säga någonting. Och där har ju vi älskade Ben & Jerry's som var, det här är jättefel, rasism är skit, det här är inte en pistol. Så att återigen, du behöver inte dela de här åsikterna som jag och du har eller delar och pratar om. Men det är någonstans när man ska profitera på att framställa sig som att man har de åsikterna, det är där mitt skav kommer in. Och att de här personerna som vi, nu känner jag att jag har teasat i 40 minuter, vi ska, men att de här coacherna, jag tycker att de leechar på kvinnor.
Ja,
Att,
absolut.
och i Sverige har vi ändå ett så ganska starkt socialt skyddsnät, i USA har de inte det, men de spelar på kvinnors önskan att få ett lättare liv, att få ett hållbart liv, att få ekonomisk frihet. Så om du bara köper den här kursen så kan du, om du bara jobbar lite hårdare, om du bara så kan du få den här framgången. Och slänga upp personer som har blivit stylade och har jättefina bilder och bara, jag tjänade six figures på min första launch. Man bara, alla tjänar six, vad ni gör där borta Ja, så det är mer, precis, med det här, med den här prologen. Vi har börjat prata lite om, vi var inne på Marie Forleo. Den här gruppen hade hon, där hon det så. Sen så har det också flera sagt upp sig efter Black Lives Matters. För att det har varit sån overt, alltså sån öppen rasism inom hennes företag. Men alla skriver på såna här NDA, Non-Disclosure Agreements, så ingen får ju säga någonting.
Nej, just det.
Så det är jättemycket kritik mot henne och hon också vet så här, jag lyssnar inte om det där. Jag hittar alla svarta personer jag kan i mitt och lägger upp det i flödet som postar lite härliga
Ja, men
biskolage
visst.
så.
Ja, visst.
Och tar inte tag i frågan.
Nej.
Det är ju ett problem. Tar inte tydlig ställning när folk frågar, var står du i det här? Tar inte ställning i det. Och tar sig inte tid att svara när folk ger henne direkt om hennes affärs liksom, eller företagskultur, om hennes åsikter, varför hon inte stöttar sina svarta konsumenter eller klienter eller hur vi ska liksom. Och det är ett problem. Och det är inte att hon tjänar pengar som är mitt problem. Det är inte att hon inte är sig själv i sin profil. Det är inte det, utan problemet är att hon med sin reach, när hon försöker föreställa sig själv vara en viss typ av person som kämpar för kvinnor, för kvinnors rättigheter, för kvinnors stärkande, bara gömmer sig.
Ja. Och hon är ju inte ensam heller, utan det är väldigt, väldigt många. Jag kommer inte ihåg vems sida det var på, men det var någon coachs sida jag var inne på. Det var en annan coach som hade kommenterat för att den här personen hade lagt ut någonting väldigt tydligt var han står politiskt. Och det var en annan, jag kommer inte ihåg vem det var, men det var två män i detta fallet. Och den ena mannen, han kommenterade då liksom att nu ser jag verkligen att liksom, vad du är för en typ av, du är inte en riktig coach, sa han, för att du går ut här och skriver, du går ut och skriver dina politiska åsikter. Och det ska man inte göra, man ska inte dela med sig av sina politiska åsikter och bla bla bla. Och så var det jättemånga andra då som jag också i mitt rabbit hole letande bara, oj, bort med den och bort med den, för jag hittade dem genom den här killen då. Jag kommer inte ihåg vem det var nu, men det var också väldigt tydligt sådär att som coach så ska man inte uttala sig politiskt, utan du ska vilseleda folk i tystnad. Så att det är helt okej om jag är totalt, jag är homofob och jag är rasist och jag är liksom förnedrande i hela mitt tankesätt, men du får gärna komma hit så jag kan coacha dig, för dina pengar vill jag ha. Jag ska inte säga att jag ska inte visa till dig vem jag egentligen är. Och det där var också bara en sån chock. Liksom bara, nej, alltså just det, ha. Det är det här också vi ska tänka på nu. Att, det är väldigt, och då blev jag ännu mer, för mig personligen så kände jag ännu mer nu, men nu måste jag uttala mig väldigt mycket vem jag är och vad jag står. För jag vill ju faktiskt bara jobba med människor som vet vad jag står i de här lägena. Som kan känna sig trygga när de kommer till dem också.
Ja, och för min del så är det dels liksom min yogapraktik. Som liksom inte bara på matten, utan också livet, där det handlar om självkännedom, där det handlar om liksom, som vi sa i början, så här, alla ska hålla hand och leka, nej men alltså inkludering, där det handlar om jämställdhet. För mig så är det här sociala liksom rättviseskipandet, det är en sån del utav min yogapraktik, utav mitt liv, utav mig. Jag förstår liksom inte hur, för jag förstår inte hur ett självutforskande inte kan leda till en vilja av social rättvisa.
Ja, precis. Precis. Hur kan det inte det? Hur kan man ta åtskilliga lektioner och gå igenom de här grejerna och jobba så mycket på sig själv, verkligen sitta i meditation och ha olika massor med yogapass och allt det här, och utan att hamna där? Jag förstår inte heller. Men det är därför vi har trott på dem, liksom, för att man inte själv kan fatta det på något vis.
Nej, och det tänker jag också, att för det var någon som skrev när jag lade de här storiesarna, att typ, oj, jag gillade ju den. Men det gjorde jag också, för att det de lovar, det de förmedlar, det är det här, det är självinsikt, det är självutveckling, det är liksom en bättre värld, de tror på social förändring, men sen tar de inte handling. Att det är lätt att prata om det, men de tar inte handling. Och Rachel Hollis har ju fått jättemycket kritik. Hon har plagiering är ju en av de absolut största. Hon är ju urusel på att citera källor. Och nu tappar jag bort den här Oprah Winfrey, författare Mina mörka ögon. Hon dog för bara något år sedan. Ja, en jättestor svensk, vill jag säga, nej, amerikansk afroamerikansk författarinna som Maya Angelou, tack så mycket. Att hon liksom, Rachel har tagit flera av hennes citat, och hon har också och bara så här, oh no, jag trodde alla visste att det var Maya, så jag behövde inte citera. Man bara så funkar inte. Hon har något stort event som heter And I Rise, och det hänsyftar, eller liksom spelar till, hänvisar till det här citatet som hon råkade inte citera Maya Angelou på. Så det, och sen så plagiering, och sen så att den här stilen som hon har spelar väldigt mycket på svart kvinnlig kultur. Men hon, liksom, sen så kan inte hon, hon är vit, hon kan inte ändra det, men att hon, de hon lyfter och det hon pratar, liksom, de hon pratar till är vita. Och sen så var det ju det här nu senast, den här videon som, men vi har tagit bort den, jag hittar inte den.
Har hon tagit bort den nu?
Jag hittar inte den. Och då hon liksom pratar om att så här, min städerska, hon kommer hit och rensar sina toaletter, and I empower her by giving her job, I help raise her up, liksom så här, som den här white savior, att det är den här fantastiska kvinnan Rachel som räddar alla färgade kvinnor omkring sig, och så fick hon jättemycket skit för det, och vad gör hon? Hon svarar inte, hon lägger upp, hon packar ägg istället. Det är ju liksom inte i linje med den hon säger att hon är. Och sen, vi alla klantar oss, jag har förmodligen sagt jättemånga klantiga saker bara det här samtalet, för att vi klantar oss liksom.
Ja, men såklart, visst. Men det är bara clean it up. Alltså det är bara, okej, nu har jag gjort det här och så erkänner vi det. Så är ju livet. Jag ser att någon har skrivit här Louise Hay också.
Ja, jag kommer till Louise Hay. Jag tänkte bara, innan vi kör, så det är liksom Rachel Hollis plagiering. Att hon och hennes man skilde, det finns spekulation, jag har ingen aning. Att hon och hennes man, de har ju spelat väldigt mycket på att de är gifta och de är jättelyckliga och tjänat pengar på att de har coachat folk. Och sen så har de skilt sig. Och alla skiljer sig. Eller inte alla skiljer sig, men folk skiljer sig. Men att liksom, profitera på bilden av det lyckliga äktenskapet och sen skilja sig, inte riktigt det. Och här är en av kritiken mot Amy Porterfield, som också är business coach. Att dels att hon, liksom, i det här med Rachel Hollis, där hon har fått direkta frågor. Hur ställer du dig, för att ni är vänner, hur ställer du till det här? Hon bara inte svarar. Och sen så när det här med George Floyd, liksom Black Lives Matter händer, så fick hon jättemånga frågor. Liksom. Hon har också väldigt många svarta kvinnliga liksom, klienter, konsumenter. Och de bara, vad är din åsikt, vad står du? Och då skickar hon ut ett mail. Nej, en automatiserad mailserie. Jag ska inte säga automatiserad, för det vet jag. Men hon skickar ut en mailserie. I första mailet så var I fucked up, jag visste inte. Jag hade ingen aning. Jag har tydligen varit väldigt smal i min kommunikation. Jag har varit exkluderande. Man bara, återigen, okej, men du säger att du vet nu, du vet bättre. I andra mailet, jag har länk till det här, jag ska göra ett blogginlägg, det här finns länken. Jag lär mig, jag gör bättre. Liksom, vi ska alla jobba för social change. Vet du hur du kan göra det? Genom att skaffa en mejllista. Jag bara, vänta. Försöker du nu i din ursäkt, alltså jag blir så arg, jag får gå till. Försöker du i din ursäkt pitcha din kurs att sälja mejllista? Det här är inte okej beteende.
Nej.
Ja, vad ska man säga?
Wow.
Louise Hay, ja, hon, kritiken mot henne specifikt, Louise Hay, jag vet inte om hon lever längre, men det är mycket spiritual bypassing, alltså, du kan inte bli sjuk, du är bara sjuk för att du är arg. Så Hay House, vad de har fått kritik för, det är rasism, direkt rasism. Dels att de väljer liksom, de väljer väldigt få färre författare, och de färre författare de har betalar de betydligt mindre än sina vita författare. Och sen så Christian Northrup, jag vet inte hur man uttalar hans efternamn. Hon har ju bara helt, hon, det är inte ens liksom subliminalt, utan hon är QAnon. Hon säger att covid-vaccinet är gjort på döda bebisars DNA, och hon är liksom rasistisk och går ut med det. Och det, då har de färgade författarna på Hay House har liksom sagt så här, Hay House, vart står ni i det här? Ska ni liksom typ kapa Christian, för att det här är inte okej beteende. Och Hay House har liksom försökt smyga undan, backa, vill liksom inte ta ställning. Och då säger han, det Hay House är byggt på är spirituella böcker, är personlig utveckling, är andlighet. Hur kan det inte vara kopplat till social rättvisa?
Ja, vi är samma igen. Det är totalt så här. Totalt så. Och det är också igen liksom, den besvikelsen som man känner där. Liksom. Hur många är det som har gått och drömt om att få sin bok publicerad på Hay House? Det är också bara så, okej. Okay.
Sen så, nu har vi bara pratat kvinnor. JP Sears var du inne på. Det är ju han, den här roliga snubben med rött hår på YouTube, som har ju liksom gjort narr av andlighet och yoga jättelänge. Framförallt så är han ju narr av kvinnor. Ja, jag har ju skrattat, återigen, jag har skrattat åt honom jättemycket, för jag tycker att det är kul. Han också, Konon. Vaccinet är shite. Vilket absolut vi ska kunna ifrågasätta. Jag säger inte att vi bara att liksom, jag säger inte att
de
inte att de har fel för att de ifrågasätter, men det är retoriken hur de ifrågasätter. Han senaste, jag gick in på hans Twitter, det var någonting om typ bara så här, han, hur han pratar om Biden och hur han inte pratar om Trump. Maske, alltså de har ju mask, nu har vi flera län också uppmuntrat till att använda mask, men de har haft masklag eller liksom och det är så här, nej, masker, det är skit, det här är shit och mina social rights are violated. Man bara, okej, men återigen, för det är också en viktig poäng. Vilka är det som till större utsträckning blir drabbade utav coronaviruset? Det är låg socioekonomisk status. Det är liksom fler färgade som inte kan välja att jobba hemifrån. Så när du skiter i, inte i Sverige, men i Sverige också, när du skiter i att använda mask, när du liksom åker buss fast du inte behöver, det är de oprivilegierade, de mindre privilegierade som blir drabbade.
Och de som inte har råd att skaffa sjukförsäkring i USA, som inte har råd att gå till läkare, som bara dör, och ofta har de sämre alltså de mår ju sämre, de äter sämre mat för att de har inte råd att köpa nyttigare grejer. Kör in liksom ett fattigt svart område och kolla vad det finns för typ av matbutiker där jämfört med de vita områdena. Det finns en spelbutik, en liquor store och junk food liksom. Allt det där. De är ju de som får lida av den strukturella rasismen när de väljer att inte använda mask, eller att man ska ha freedom of speech och det är okej att låta Trump säga det här. Ja, hela den här biten. Men verkligen, JP var verkligen en sån som jag tyckte var skitkul. Hur länge som helst. Han är rolig och han liksom skojar och driver med det. Sen så bara någon gång så bara, det där känns lite konstigt. Och sen nästa, och sen nästa, så blir det mer och mer. Bara, åh nej. Och sen igen liksom kolla på själva, vem är det som, vad de skriver i kommentarsfältet. Och bara helt sjuka grejer. Alltså det var någon som skrev om att, liksom, att George Floyds liv inte matter. Alltså riktigt så här hemska saker. Och ingen som tar bort, ingen som gör någonting. Och ja, då blir man ju vacklig. Och sen så bara, så har han ju börjat sälja väldigt mycket också i slutet på sina videor nu. Så allting är liksom, någonting elakt mot, mot Bidens sida. Eller mot Black Lives Matter eller mot någonting. Och sen så är det att han säljer produkter nu på slutet av varje video också. Så att det har ju gått, det är ju verkligen så jättetydligt. Precis som Christian, man bara oj, nu är det inte något. Det är nästan jobbigare när det är när man inte vet. När man står mitt emellan. Och inte ska, ja men nej, det här känns konstigt.
Jag kanske missförstod.
Ja, det är jag som är lite känslig. Kanske lite så. Men det är bättre när det är tidigt nu. Så att,
Och där också Dr. Sanna. Som jag letade på hon har en tendens att skriva saker som är väldigt, dels är hon ju antivaccin och det kan man ju vara, jag håller inte med, men det kan man vara, men hon har skrivit saker som har varit liksom lite nallat på lite kvanonteorier. Och jag hittade flera, jag kommer att lägga in det i bloggen, flera liksom sidor där folk har liksom hänvisat till att det här var inte bra. Hon har tagit bort Facebook-poster, hon har tagit bort Instagram-poster, hon har tagit bort bloggposter. För att hon liksom, jag skrev någonting och det här kan tolkas, som tar jag bort det. Inte typ ändra det, lägga in en edit eller en disclaimer, så att jag missförstod någonting. Utan det är i alla fall 5 sidor som hon har tagit bort. För att folk har, det här är lite så. Och återigen, henne ser vi också som en liksom, hon stärker och hon säger emot och hon liksom stärker sig själv.
Ja, visst. Jag var så jätteglad. De kom till mig för jag hade bara strax innan jul eller november någonting. Bara, vill du liksom få lite produkter och lägga upp dem på ditt Instagram? Och jag hakar på, liksom, älskar produkterna, lägger upp massa bilder och skrev från hjärtat vad jag tyckte om dem. Och sen så insåg jag detta och så bara, vad gör jag nu? Liksom, ska jag skriva till dem? Och så jag bara turnerar allting. Men sen tänkte jag, ska jag liksom lägga ut ett inlägg också och berätta om varför? Alla de här frågorna som uppstår som man måste ta hänsyn till. Liksom. Ja, och då känner man sig själv igen som någon form av traitor. Liksom, och man liksom, vad gör jag? Har jag gått och gjort reklam för något som inte jag kan stå för?
Och det är det jag tänker också, att vi kan inte alltid ha all information. Jag har en vän som, hon är
Nej.
väldigt biolog och väldigt duktig liksom med blommor och sådär, och hon la upp att typ bina i Kina dör ut, så att människor måste pollinera. Jag bara, kan det här ens
Nej.
hända? Men precis, kan bina dö
Ah.
ut? Vad händer här? Jag hade
Ja,
ingen
men
aning.
visst.
Så att vi
Nej.
får ju omge oss med människor som liksom sprider information. Men sen också så viktigt att inte känna sig dum för att man, du,
Ja.
jag, en, någon gillade dem, eller gillade deras budskap, eller köpte eller konsumerade eller hejade på. Det är så här, ja, det är det de har sålt. De har sålt förtroende, de har sålt female empowerment, de har sålt liksom självutforskning. Och sen så kanske du tycker att det här vi har pratat om, att det är alldeles, du bara, det här är ingenting, det här är inte nog för att inte köpa på Hay House, det här kanske inte är nog för att inte gilla Amy Porterfield. Nej, då är det ditt beslut.
Ja.
Jag tycker att det är tillräckligt, för att jag tycker inte att det är kongruent med den liksom bilden de har förmedlat av sig själva. Men om jag inte sprider informationen, så har man liksom, då har man absolut inte chans att ta ett val. Den sista jag vill bara lyfta är att Tony Robbins, jag
Ja.
tror att det är 6 eller 9 kvinnor som har anmält honom för sexuellt utnyttjande.
Wow.
Så det är
Det
inte bara
visste jag
kvinnor.
inte.
Nej,
Nej.
det har ju verkligen
Nej.
tystats ner.
Wow.
Sen har de ju en helt annan,
Wow.
liksom, de har ju annan kultur i USA. Alltså säger jag, Cissi Wallin, hon blev stämd av Fredrik Virtanen. Så att vi har ju till den kulturen i Sverige också, att vi inte får
Ja,
säga
såklart.
liksom
Det är
namn i
tydligt
våra.
senaste veckorna.
Oh Lord. Så att det vill jag också nämna, bara så att det de som lyssnar tar med sig det. Vad tänker du, hur kan vi liksom skapa förändring? Hur kan vi gå framåt från det här?
Ja, prata om det och lyssna på, alltså, lyssna på sig själv. Grejen är också att om man verkligen slutar den här guru-glorifieringen som finns också och verkligen lyssnar mycket mer på sig själv. Jag kommer ihåg också, det var mycket under din utbildning, det här med att liksom lyssna på sig själv. Gå in i den här mycket, mycket mer, för vi känner ju i magen egentligen vad som är rätt eller fel, men ofta så vill vi då jämföra oss och vi vill hänga med i trenderna och vill vara lika coola som alla dessa människor och vara lika stora och vi vill bygga vår business så att den blir bra och scaling och hela den här biten. Och därför ger vi oss in i det här. Men jag tror att mer och mer att lyssna på sig själv och ha dialoger om det, prata om det. Och inte skämmas för att göra fel, utan vi får göra fel, men vi måste ta dialogerna. Hela tiden, bara face it liksom. Ja. Och sen så finns det ju som sagt, leta upp, byta ut dem man har följt som inte var så bra och hitta de bättre som är bättre och som man kan liksom hitta rätt. Det finns ju faktiskt jättemånga bra också. Och som är väldigt transparenta. Och sen titta inom sig själv också. Jag tittar väldigt mycket inom mig själv nu. Liksom, vad kan jag göra annorlunda nu framöver? Nu när jag har den här vetskapen. Ja.
Jag tänker Bianca Kronlöf i hennes den här brev till Soran, när hon, eller den film som hon skrev, att och där gick min hjärna på lunch. Att hon sa, att vi pratade om, gå tillbaka, vad kan vi göra nu, vad kan vi göra framåt? Du pratade om att lyssna, du pratade om att lyssna in till sig själv, våga ha fel. Nej, det försvann, det försvann. Det var en jättebra tanke, men det försvann.
Det tror jag att det var.
Ja, nej, men jag tror, ja, nu kom jag på det. Hon sa att feminism är att våga sprida dålig stämning. Och det tycker jag är, det är feminism, och det är att man är ally. Vad är svenska ordet för ally? Allierad.
Allierade.
Ja. Så att vara feminist, att vara allierad, att vilja liksom göra social förändring, att vilja förbättra världen, att vilja, det är att våga skapa dålig stämning. Och jag skapar dålig stämning med min familj, jag skapar dålig stämning med min sambo, jag skapar dålig stämning vart jag än är. Och jag förstår att alla inte, jag har ju jobbat mig dit. Alltså jag har ju alltid varit arg. Men jag har också jobbat mig dit, att jag tycker inte att det är obekvämt. Och jag Och självklart också typ mina utbildningar, då är jag ju auktoritet. Det är inte dålig stämning. Jag får säga vad jag vill för att ni, liksom, de som går, då har jag liksom, en auktoritet. Men att våga skapa dålig stämning eller bara första steget, att inte hålla med.
Ja,
att när någon
att
säger
inte
någonting,
hålla med.
precis, när någon säger någonting att man bara, du behöver inte
Mm.
skratta, du behöver inte heja på, du behöver inte heller liksom ställa ut, nu ska jag skapa dålig stämning, här har vi andningsfläkt, nu ska jag skapa dålig stämning, utan bara så här, bara träna på att inte hänga med. Det är ett jättestort steg.
Ja, men visst, absolut. Och sen det här lilla extra, jag hade en dialog med en äldre dam som brukar komma och hälsa på ibland. Vi snackade just om det här med rasism och sådär. Så sa hon att jag förstår inte så, jag ser inte färger. Och det är det här väldigt typiska, jag ser inte färger. Sådär. Och så sa hon, nej, så sa hon, om jag ser någon i affären. Och jag såg, så sa hon, nu var hon liksom såhär, 60, hon är väl 68 någonstans där. Inte för att de har åldern att göra, men lite generationsgrej här. Så säger hon liksom att ja, men jag var i affären och där var en svart man i butiken och jag log jättemycket och liksom jag tyckte, så ska hon liksom visa att hon tycker att alla är ja, så överkompensera då. Och så sa hon att så sa hon, ja, så sa jag, men skillnaden där, sa jag, det som du kan göra, så att henne, för hon frågade vad ska jag göra, alltså, annorlunda, så, för jag är trevlig och gör så här. Så sa jag att men skillnaden du kan göra där, det är att om du är i den butiken och du ser att till exempel någon annan behandlar den här personen dåligt, hade du gjort någonting då? Eller tycker du att du har gjort ditt? Det är där också. Alltså, känner du att nej, men jag var snäll mot honom, men kassörskan tog två andra svenskar före honom fast han har stått och väntat till exempel. Eller hon tittade på honom som han skulle stjäla någonting. Eller bara, har du modet då att gå upp och säga någonting? Det är där. Det är obekvämt att ta den där dialogen. Men det är där det gör skillnad. Inte bara att du ler mot den här
Nej.
personen, utan att du gör någonting. Det behöver inte vara stort. Det kan vara liksom bara att nej, men han var faktiskt först. Eller lite så här, intervene, alltså gör någonting. För de små bitar, och det är obekvämt, det är inte kul att göra de här grejerna. Men som du säger, det är där det händer någonting. Det ska bli obekvämt. Det måste bli obekvämt för att, och så är det ju med allt. Vi måste gå igenom det jobbiga för att komma till det som är bra i livet, liksom. Allt.
Ja, jag håller med. Är det någonting du vill säga innan vi stänger ner och låter det här perkulera?
Nej, tack för dialogen. Jag är jättetacksam att vi kunde snacka om detta. Jag blev som sagt jätteglad när du började snacka om detta i dina kanaler och jag bara såg att ja, men Webbe tänker lite som jag där och jag har inte riktigt pratat med det med någon. Jag har pratat med vissa, men det har inte riktigt. Jag har pratat med vissa inom vår krets som har blivit tysta av det. Så det var skönt att få ha en dialog. Jag uppskattar det väldigt mycket och jättefint att det är så många som är med och lyssnar också. Jag hoppas att det har gett någonting, att vi alla kan komma längre liksom, med det här.
Och tack så jättemycket för att du ville komma. Jag vet att jag är ju en ångvält som väldigt, alltså, jag pratar, så jag hoppas att du fick utrymme att dela dina erfarenheter. Tackar.
Ja, absolut, absolut. Jag känner mig hörd.
Tack så mycket för samtalet, Jasmin.
Jo.
Tack alla som lyssnade.
Tack själv. Ha det
Hej
fint.
då!
Hejdå.